Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Oh. Det här är staven där han tog sitt första världsrekord. Han är underbarnet som är en av våra största idrottare i modern tid. Han har vunnit allt som går att vinna. Han har slagit världsrekord efter världsrekord. Här är han, Armand Mondo Duplantis.
Jag är född att flyga, säger Armand Mondo Duplantis. Utnämnd till världens främsta idrottare efter fotbollsstjärnan Messi.
And what's your favorite thing to do? Pole vault.
Mondo föddes i USA 1999 i en elitidrottsfamilj. Och han var bara 4 år när han började träna stavhopp med sina äldre bröder på familjens bakgård i Lafayette i Louisiana. Pappa Greg var själv en lovande stavhoppare. Och svenska mamma Helena, sjukkampare. Båda föräldrarna är nu Mondos tränare. Han var tidigt en talang utöver det vanliga och slog under uppväxten världsrekord i alla ålderskategorier. En friidrottens Mozart. I tonåren när kompisarna festade, ja då gick Mondo hem till sina stavar. Men årets höjdpunkt, det var när stavhoppare från hela USA möttes och tävlade i Reno, stavhopparnas mecka. Där träffade han likasinnade. När han var 15 år tog han det stora beslutet att börja tävla för sin mammas hemland, Sverige.
What's the limit?
I don't know what the limit is. I mean, I hope for the world record.
Hans stora idol var fransmannen Renaud Lavenie. Och när Mondo gick på high school möttes de för första gången i en tävling. Fransmannen vann den gången. Men bara ett år senare på EM i Berlin slog Mondo sin idol och tog hem guldet. Det var som att vinna över Gud, sa han efteråt. I februari 2020 hoppade Mondo högre än någon annan gjort tidigare.
He has got it! World record for Armand Duplantis.
6,17. Sen har det blivit världsrekord efter världsrekord. EM, VM och så OS-guld. Numera bor han i Stockholm med sin flickvän. De nästan 6 meter långa stavarna förvaras i en bod hos hans plastmormor Gunilla. Jag är nyfiken på hur det känns att svinga sig 6 meter upp i luften. Och tycker han att framgången har haft ett för högt pris? Och så var den där staven. Är den viktigare än allt annat?
Välkommen hit.
Ja, men, tack för att jag
Mondo
får vara här.
Duplantis. Mm. Men jag kallar dig Mondo.
Ja, jättegärna.
Det är det
jag gillar Mondo bättre.
Ja. Ja. Jag tänkte börja fråga dig, vad är den största missuppfattningen om dig?
Ja, men det är svårt första fråga. För att jag vet inte exakt vad folk tänker om mig. Så jag måste tänka lite på det. Men jag lever en ganska vanlig liv. Ganska vanlig. Det är inte vanligt för alla, men för mig, jag gillar att göra vanliga grejer. Jag vill vara med mina kompisar, jag vill spela golf, jag vill hänga. Jag kan inte vara ute med dem hur sent kanske jag vill ibland. Men jag vill, och jag gillar att bara hänga hemma med det, så jag kollar på Netflix och allting. Så jag är bra på stavhopp och jag hoppar ganska högt, men annars jag gillar.
Tror du att folk tror att du lever ett sånt där enormt lyxliv för att du har vunnit så många tävlingar i världen?
Kanske det. Jag vet inte exakt vad folk tror, men om de tror det, sen det är lite annorlunda än det. Mm.
Men du måste vara disciplinerad, för annars skulle du inte vara världsmästare.
Ja, ja men det måste vara så. Mm. Och jag var jättedisciplinerad när jag var yngre. När jag var i high school i USA. Och nu när jag började tänka på det, det var like, jag tror det är varför jag är hur bra jag är just nu. För att när jag var like, en tonåring, jag var inte så galen och jag var jättefokuserad om stava på och vad jag vill göra. Jag hade jättestora mål och det var ingenting som kunde, you know, stop me from that.
Nej, så ja. Det var ditt liv helt enkelt. Ja. Så du somnade och så du vaknade.
Ja, men ja, typ. Ja. Och det är hur det var för mig. Och för mig det kändes jättevanligt. Och, ja, men jag nästan aldrig festade när jag var i high school och allting. Och alla mina kompisar, de var ute på fredag eller lördag eller båda. Eller helgen. Och jag alltid stannade hem för att jag tänkte att jag måste hoppa stav nästa dag. Och för mig, det kändes inte som jag missade någonting. Det var bara vad jag ville göra. Och för mig det var viktigare att ha en bra stuff-ups träningspass nästa dag. Så det var en lite annorlunda liv som jag levde, men jag fortfarande har en bra balans nu.
Jag har sett en dokumentär om dig, Born to Fly.
Ja.
Och där kan man se bilder när du är väldigt liten.
Ja.
Så du är 4 år gammal. Nu var det så att alla dina syskon hoppade också på baksidan av ert hus.
Mm.
Stavhopp.
Yep.
Men det är en jätteliten kille som ser redan där sådär målmedveten ut. Ja. Kan du minnas att du var det redan som liten?
Jag kommer inte ihåg filmen som när jag var 4 och 5. Jag kommer inte ihåg när jag första hoppade stav. Så för att se den där filmen, I mean, det är svårt att förstå faktiskt. För att jag hade samma fire som jag har nu när jag var bara 4 år. För att jag vill vara bäst och jag vill vara det bästa jag kan vara. Så, och jag älskade stavhopp från början. Så det är ganska sjukt att kolla på faktiskt.
Ja, den där, vad tänker du när du såg den där lilla killen? Du såg den där fire som du säger.
Yeah.
Elden i ögonen.
Ja, det är speciellt. Det är jätte... Ja, men det är svårt att berätta om faktiskt. För att för mig det var hur det var när jag var unga. Jag bara, like, jag hittade min kärlek jätteung och min passion. Kanske det är bättre att säga. Så, ja.
Och så tävlar du med dina äldre brorsor?
Ja,
det gjorde jag. Du skulle slå dem också?
Ja, men jag förlorade mer än jag slog dem. Ja. Det kan man säga. Så, så det var lite tufft när jag växte upp med dem. För de var jättebra på alla sporter.
Mm.
Och jag var yngre och smålare och inte stark som de var.
Nej.
De var lite mer mature.
Sen börjar du känna det här känslan av att det här är vad du vill ägna dig åt. Och jag tänker innan vi pratar om när det här började så tänkte vi ska ta in din kärlek, staven.
Ja.
Ja, nu trodde jag skulle säga någon annan kanske, men vi har faktiskt fått låna en av dina stavar. Hur lång är den till att börja med?
Nästan 25.
25 meter lång. Är den här staven. Oh. Sådär, nice. Så får du den.
Och ska jag bara...
Du kan väl bara hålla i den så kan vi prata lite grann om den här.
Okej.
För du säger till mig när du var så där liten så det här blev din bästa kompis då.
Ja, nästan så.
Berätta den här känslan av den här staven. Vad är ditt förhållande till den här staven?
Mm. Ja, men för mig, jag är så van med det.
Mm.
Så och när jag var yngre och inte yngre, men flera år sedan, när vi gjorde mycket träning med staven för att både hitta känsla med staven för att det kändes nästan som det var like second nature för att hålla det. Det är nästan som om man like, kör en bicykel. Det känns som det. Det känns bara like,
du hör ihop med den här staven. Det är du och staven.
Ja.
Men det är inte så att det bara är en stav, utan det finns ganska många.
Många, ja.
Och du sa till mig innan att det beror på vilken dagsform du är i, vilken stav du använder.
Mm.
Hur mycket du väger. Menar du att det handlar om från dag till dag vilken stav du använder?
Ja, och det betyder mycket. För att Det här stav, jag hoppade min första världsrekord. Mm-hmm. Och 6:17. Men wow. Nu jag använder det inte så mycket. Och det är inte som det är en dålig stav. Det är bara jag hoppar lite annorlunda. Och det
hur då? Vad är skillnaden?
Jag tror jag om jag väger bara ett halv kilo mer, sen kanske jag behöver en lite styvare stav. Mm. Eller om jag är lite snabbare, sen kanske jag behöver en lite styvare stav. Jag griper lite högre. Och allting, det är lite increments. Så nu jag använder det inte så mycket faktiskt.
Men du har minnen kring den här förstås, för det var ditt första världsrekord.
Ja, det var det.
Så det här betyder någonting speciellt, den här staven?
Det är jättespeciellt för mig faktiskt. Ja. För att det första världsrekord, det kan man alltid vara mest speciellt, tror jag.
För du har haft också idoler, andra idoler än dina kompisar hade, och det var stavhoppare. Mm. Vem var din första idol när du var liten?
Jag tror min första idol när jag var ung var min storebror.
Han var din första idol, ja.
Andreas, ja. Ja, för att när jag var yngre och jag började att hoppa stav, när jag kollade på honom och sen under den där tiden kanske han hoppade 4 meter eller någonting. Och för mig det såg jättehögt ut, och han också like borde binda staven. Så det var, för mig han var alltid min första förebild, och sen såklart min pappa också, så vi kollade på film och allting, och jag tänkte att han var så duktig.
Men sen fick du proffs som du tittade på. Ja. Kommer du ihåg vem det var som var ditt första?
Ja, Renaud Lavillenie, som fransk kille. Han var bäst i världen, och sen han exploderade på scenen. Så han var min förebild och första riktigt.
Kan du beskriva vad det var du såg när du såg honom hoppa? Han är ju inte så jättekrallig och musklig, så han var ganska tunn person.
Och jag tror att det är varför jag var så attracted till honom, för att han var en så stor förebild för mig. För att när jag var yngre, jag var jättelite. Jag var jättelite, och jag visste inte hur långt jag kommer vara. Min pappa är bara 1,65. Mm-hmm. Så jag hade ingen aning hur det kan vara för mig, kanske. Så för att se Renault, som är, jag vet inte exakt hur långt han är, kanske 1,75, att slå världsrekord, US-guld, och jag tänkte, det betyder allt för mig som en ganska lite barn. För att sen det, allting är möjligt, och det gav mig jättemycket hopp.
Du, innan vi kommer in på honom som person, för han har betytt mycket för dig som person och numera också mentor och vän. Men jag skulle vilja gå tillbaka till skolan. Det här är ju en ganska ensam sport.
Det är det.
Det är du och staven.
Ja.
Ja. Hur var det?
Ja, det var... det är ensam. Det är ensam. Men jag alltid gillade det. För att det kändes som när jag var i skolan. Jag gillade inte skolan så mycket. Och det kändes som jag ville alltid vara med mig själv också. Mm. Och det var min favorittid när jag hoppade stav. Och det är jätteensam, och det är både du, men jag vet inte. Jag älskade det. Och jag älskade den self-responsibility. Mm. För att allting var på dig. Och så om du förlorade det, eller du vinner det, eller du slog det, ni pers. Det var allting.
Hängde på det.
Ja, hängde på det. Och det var ingen annan som kan...
Men sen kommer du till... Det kallas, vad jag förstår, för stavhopparnas mecka. Alltså man kom Reno. Mm. Mm-hmm. Och där är det ju fullt med stavhoppare i alla åldrar.
Det är coolt, eller?
Hur var det första gången du kommer dit och ser att här finns det sådana som är som du?
Ja, men för mig när jag var yngre, och jag var bara 5 år gammal, vi kunde inte hitta någon tävling för mig i USA. Och det var omöjligt nästan. Så,
du var för bra också.
Nej, men jag var ganska bra, men det var inte varför. Det var bara för att de hade inga stavhoppstävlingar i Louisiana för 5 år gammal. Och 5-åring. Så för mig, Reno, ibland jag hade bara en tävling varje år. Och det var Reno i Nevada som Povot Summit, en like Povot Convention nästan. Så för mig, det var min VM varje år. Mm. Det var så viktigt för mig. För att vara där och vara runt folk som vi hade samma kärlek för Stafop.
För sen så började du att tävla ordentligt. Om vi börjar med året 2015. Kan du berätta, vad var det för år för dig?
Ja, 2015 var ett jättestort år för mig. För att,
då var du 15 år?
Jag var 15 år och jag gjorde bestämma om tävla för Sverige över USA. Och det var inte en lätt beslut för mig också.
Så. Jag ska säga då kanske att du har svensk mamma, amerikansk pappa och bott större delen av ditt liv i USA. Yep. Så att det var stort att välja mammas hemland, för du har dubbla nationaliteter.
Ja, ja och det var så. Och jag visste inte under tiden hur stor det verkligen var. Men för mig det var like, jag vill bara hoppa stav och jag vill vinna allting som en stavhoppare kan vinna. Så för mig det var bara like rolling the dice nästan. För jag var ganska halv och halv om vad jag skulle göra.
Varför blev det Sverige?
Sverige var alltid jätteviktigt för vår familj med friidrott och med stavhopp. För mig, för att när jag var yngre, som jag sa, det var svårt att hitta tävlingar i USA. För att det är bara inte en stor sport där de har.
Det är större i Sverige.
Det är större i Sverige och det är mer opportunities här. Och alla tävlingar som en proffs gör det i Europa och runt.
Du, sen 2015, du är 15 år, då går det väldigt bra. Och då slog du rekord.
Det tror jag.
Som 15-åring, va?
Det tror jag. Och, ja. Och sen, ja, och det var min, det var, ja, under 18-åring VM. Så, men det var jättestort för mig och det var första gången med svenska, ja, att tävla för svenska landslaget.
Och mamma blev glad.
Jag hoppas så.
Hon blev glad. Det tror jag, ja. Det var hennes hemland. Men pappa och mamma är ju jätteviktiga för dig, det förstår man.
Ja, såklart.
Ja. Ja. För pappa är tränare och mamma också tränar dig i styrketräning.
Ja, exakt.
Mm. Du, det är ju så när man tävlar. Ibland vinner man och ibland förlorar man.
Ja.
Men hur bra är du på att förlora då?
Jag tror jag är bättre att vinna än förlora.
Ja, det är inte så konstigt.
Men nu är jag faktiskt bättre.
Det är bättre.
Jag är mycket bättre än jag var förut att förlora. För att jag har... Like, jag fattar mer att allting kan hända i sport. Och ibland det kan vara en dag med när du kan inte bara hitta rytm eller du kan inte hitta känsla. Och det händer så ibland. När jag var yngre jag tänkte att jag måste vara...
Du blev arg.
Jag blev jättearg och jag måste vara bra varje dag. Och om jag var inte det sen jag... Ja.
Du blir arg på pappa, du blir arg på dig själv.
Alla. Ja, du vill inte vara nära till mig. Nej, jag hade en... dålig träningspass när jag var 17.
Då gick du och var surade för dig själv.
Ja, ja, 100%.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the City.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Renault Lavillny på 5,81 och då klarar fransmannen 5,81 nu för Mondo Duplantis. Nej, den ramlar ner, men det var det klart bästa hoppet.
Det är ju väldigt speciellt när du möter din stora idol, Renaud Lavenu, som har världsrekordet. Kan du berätta om den tävlingen när du ska tävla mot honom?
Jag var fortfarande i high school, så jag var ganska ung. Och det var min första Diamond League-tävling också i Eugene. Och jag var så här nära att slå honom, faktiskt. Han hoppade 85-81, tror jag, och jag hoppade 71. Men jag var jätte nära för att jag försökte på 5,81. Om jag gjorde det sen jag skulle slå honom. Så det var jättebra att ge mig lite självförtroende. För mig innan tävlingen, det kändes som han var inte en riktig... Han var nästan gud.
Ja.
Så det är svårt att förstå hur man kan slå honom. För ja. Att han var like, han var inte en vanlig person. Men sen efter tävlingen, första tävlingen som vi gjorde tillsammans. Sen det var mer som like, okay, I got this. Jag kan slå honom.
Då förstod du att du kunde slå honom?
Ja, exakt. Ja. Och det kändes som jag är like, jag förtjänar att vara här.
Vad har ni för relation då?
Ja, men vi har en jättebra relation. Mm. Och vi är inte bara konkurrenter, rivals och vänner. Han är nästan som en stor bror för mig. Mm. Och han har varit en mentor till mig sen jag var 17 som jag tävlade mot varandra första gången. Så vi har en jättebra speciell relation. Och om jag behöver någonting, han ska göra det för mig. Och samma för mig. Så ja, jag är jättetacksam för allt han
Du slår ju honom i Polen.
Ja.
Och hur reagerar han då?
han är som mig. I mean, han vill inte förlora. Och han ville ha en hans världsrekord, tror jag, för längre tid. Men det kändes som han hade mycket respekt för mig. Och om det var någon som kommer slå honom, han ville att det var mig.
Jag har tänkt så här att när du kommer upp där, högst upp. Mm. Nu är du uppe på över 6 meter, 6,21 va?
Ja.
Ja. Vad är det för känsla när du fattar att det här går? Hinner du tänka att du har klarat det? Nej. För du vänder dig om på bilderna, ser man att du vänder om och tittar om ribban ligger kvar.
Ja, det är bästa känsla i världen, tror jag. Och det är varför jag gör det.
Vad är det? Kan du beskriva den, tror
du? Det är svårt. Det är svårt. Men det är så mycket som man måste göra för att göra ett bra hopp. Mm. Och för att hoppa över 6 meter och allting. Det måste vara nästan perfekt. Mm. Så när jag gör ett hopp like, över 6 meter eller någon jättebra hopp, det känns som det är nästan lätt. Och allting, alla energiflow är bara, det borde hända exakt hur det borde göra. Så,
det stämmer allting plötsligt. Ja, men kan du känna det redan när du börjar springa att det här kommer att bli bra? Eller märker du att det här är ett perfekt hopp?
Jag brukar känna det på like, the take-off point.
När du börjar springa?
Nej, inte när jag börjar springa.
När du sätter den i skålen där, eller?
Ja, när jag sätter i staven till lådan.
Då vet
och,
du att...
Och sen när jag känner det slår back of the box. Back of lådan, hur säger man? Jag vet inte. Och sen när jag kom precis från
då från känner barnen, du det här kommer gå bra.
Ja, jag känner om det kan vara bra eller dålig. Ja.
Det här är ju den där känslan som jag förstår, det är mycket i kroppen och det är svårt med ord alltid förklara vad som händer, men det är en lyckokänsla, låter det som, när du vet att du har klarat det.
Ja, det är det. Ja, och det är nästan... Nu är det lite annorlunda, men 4 år sedan, det kändes som like, när jag river ett ribban eller om jag klarar över det, det var viktigast grej i mitt liv.
Ja.
Så det var så viktigt för mig för att göra ett bra hopp. Nu är jag lite lugnare.
Och då undrar jag så här, det här att du är lugnare nu, är det bra eller dåligt?
Jag tror det är jättebra.
Det är jättebra.
Ja, jag var lite för galen, tror jag, när jag var yngre med stavar på
för
det.
För du får ju inte tappa den där personen.
Ja.
Men... Den måste ju finnas kvar.
Nej, jag tror jag bara like, jag bara more mature. Än jag var sen och jag har en like, jag har en bättre mindset på stavar på sport. För att jag vet att det kommer inte alltid hända hur du vill, och ibland är det bra, ibland är det dåligt, och det måste vara okej med båda.
Du vinner ju, det är ett år som är särskilt fantastiskt, för du bara höjer och höjer centimeter för centimeter, och det är 2022.
Ja.
Du vinner allt som går att vinna.
Nästan, ja. Förra året var nästan perfekt för mig. Mm. Och jag gjorde nästan allting som jag ville göra. Och jag är jättetacksam. Och det var bra. Och det kan man alltid vara. Men nu är det bästa år som jag har gjort. Så jag hoppas att jag kan göra lite bättre. Hoppa lite högre och kolla framåt.
Du har vunnit guld i OS. Det måste ha varit jättestort.
Det var stort, ja.
Är det det största?
Största tävling, ja. Och jag har inte känt press som innan OS.
Då kände du
mest
press?
Ja, det var mest press som jag kände i hela mitt liv.
Det finns en scen när man ser att du sitter och blir väldigt... Du gråter när du tänker på dina föräldrar. Ja. Vad de har gjort för dig. Mm. Och vad de har trott på dig.
Ja. Ja, det var en... det var både mycket emotionell stund för mig, för jag tror det var så mycket emotions innan inför OS, och jag var bara tacksam. Mm. Tacksam för att jag var där, tacksam för att jag var på en situation som jag kunde vinna, och sen jag tänkte på varför jag var där, och det var
berodde på dem
väldigt mycket. Ja, på grund av min förälder.
Du, vi har bjudit hit din mamma också, för att hon är på besök i Sverige. Du bor ju här, du har ju lägenhet här och bor här med din flickvän.
Ja.
Men mamma är här ganska mycket, berättar hon för mig. Mm. Och nu råkade hon vara här, så det ska bli jättekul att höra vad hon kan berätta om det som kanske inte du minns.
Ja.
Vi tar in din mamma här, Helena. Vi kanske ska ta ut staven. Ja, vi har fått lära oss att den där är första världsrekordet, så vi får vara försiktiga.
Ja.
Helena, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Från Avesta från början. Ja, men du har bott många, många år i USA, i Louisiana.
Ja. Ja. Jag har bott längre där nu än jag bott i Sverige. Så.
Ja. Du, det här är ju, ni är ju en riktig idrottsfamilj. För du är själv... friidrottare från början.
Ja.
Sjukamp.
Ja.
Ja. Och du tränar, förstår jag nu, Mondo, i styrketräning.
Ja, det är inte bara styrketräningen. Jag har hand om all fysiska träningen.
Mm. Mm.
Mest mycket löpning, styrketräning, rep, gymnastik, allmän styrka.
Är hon hård?
Ibland, faktiskt. Men hon är hård när hon behöver vara hård. För mig. Ja. Så hon har en jättebra balans, tror jag.
Ja, bra. Vad känner du när du har suttit och tittat på de här världsrekorden som Mondo har gjort ett efter ett?
Ja, men det var ju bara jag som var i Polen första världsrekord.
Ja.
Det var lite konstigt att det var bara jag där, men det var ett världsrekord, men ändå kändes det att det var så lätt för honom. Det kändes inte märkt. Herregud, vad det är ett världsrekord. Liksom, hur klarar han det så lätt? Ja, det var helt otroligt.
Ja, jag förstår det.
Ja. Men jag kommer ihåg, jag pratade faktiskt med Greg på telefon precis innan han hoppade. Och han sa att han kände på sig att kan han hoppa med den här staven nu? Det kommer nog bli världsrekord i år. Eller inte i år, men den tävlingen. Mm. Och det blev det.
Så. För ni är en väldigt tajt familj, och... alla barnen har ju hoppat stavhopp, även om nu är det lilla syster som hoppar och är väldigt duktig, Johanna,
ja,
på college.
Ja,
så att alla verkar ha den här stavhoppsentusiasmen.
Ja.
Men vi hade en helt stavhopp-setup i trädgården, så ja. Det var ganska... alla måste prova det, minst. Så, men alla tänkte att det var jättekul. Kanske inte Antoine, han är mellanbror, han spelade baseball, han tyckte att det var coolare, men annars vi alla både gillar det, hoppas av och spela och leka med det.
Men det är ungefär som att när man var liten i Sverige börjar man med barngympa. Vår familj börjar med stå i trädgården ungefär. Ja. Det var vår barngympa.
För Mondo säger själv, och det gör man inte, man kommer inte ihåg så mycket av när man är så liten som 3-4 år. Vad minns du av den här lilla killen som redan verkar ha passion nästan för stavhopp?
Ja, men han hade det. Och allt vad han gjorde så var det, det var liksom 100%.
Ja.
Och sån intensitet i allt vad han gjorde. Och sen så pratade han förut, om det inte gick bra. Liksom, jag har aldrig sett någon som blev så arg på sig själv och tog det personligt. Men ändå så, ja, det var nästan overkligt hur han kunde bli så arg om det inte gick bra. Men helt
vad
otroligt.
Gjorde du då när han blev så där?
Han gillar inte att kolla på mig när jag är yngre.
Nej, ibland men det här är för mycket. Då brukar jag gå in i köket och så titta genom fönstret. Så, så jag inte hörde när han höll på och var arg på sig själv. Och, men ändå så, han blev arg, men sen så, han slutade aldrig. Han bara
fortsatte.
Ja, han bara fortsatte. Han var där i trädgården och bara fortsatte och fortsatte. För en del filmer så har vi att de hoppar stav. Och helt plötsligt, man ser storebröderna hoppa ett tag och sen är det bara han kvar. Mm. Filmen fortsätter, det är bara en pojk kvar och det är Armand. Ja, han har gett sig att han ska... Mm. Ja.
Men du har, för ni har aldrig drivit på honom, sa du till mig tidigare, när vi, utan det var som en lek från början.
Ja, men det var det.
Mm. Det har inte behövt.
Det var han, han hade egen driv.
Ja.
Vad kände du då när han valde att tävla för Sverige?
Men det var härligt.
Det var härligt.
Det kändes som en jävla bra val.
Ja.
Jag försökte inte influera honom. Liksom. Det kändes att han behövde välja det själv.
Mm. Det är ju ett friidrottsland, Sverige, väldigt mycket. Ja. Det har ju du varit med om som var sjukkämpar. Men jag tänker, reaktionerna från USA, de var inte bara positiva, va?
Det var många när jag kom tillbaka till USA efter USA som frågade varför jag tävlade inte för USA. Jag bara, I've been competing for Sweden for years. Du bara visste inte det.
Nej, de har inte brytt sig. Det är OS som räknas.
Ja.
Mm. OS eller state meet. Ja, när man är i high school eller college-tävlingar. Liksom, ja. Allting är inom skolan, det är viktigt.
Du beskriver ju när de andra var ute och festade i high school så var du... Gick du och la dig för du skulle upp och träna. Och har du känt dig liksom annorlunda?
Ja, men jag alltid visste att jag var annorlunda. Och jag tror att alla elitidrotter är annorlunda. Och du behöver vara annorlunda om du vill vara bäst. För att om du är samma, du kan inte vara bäst.
Det är så. Och det har inte varit något problem för dig att välja det?
Nej.
Nej. Nej. Har du tänkt så någonting någonsin? Att du var orolig att Mondo skulle bli annorlunda när det gäller kompisar och sådär och inte går den där?
Nej, för jag visste ju liksom hur mycket otroliga personer man får träffa på alla hans tävlingar.
Mm.
Ja, när han är med i landslaget och när han är med på Diamond League-tävlingar. Och liksom jag ser bara de som har Greg, hans pappa, träffade när han själv tävlar som professionell, de är ju fortfarande hans bästa kompisar. Så man möter ju och får vara med om och resa. Och det är så mycket annat som en vanlig person inte får, kan uppleva och inte få tillfälle att vara med på.
Mm.
Jag har bjudit in en person till. Och det är någon som har delat vårdnad om dina stavar här i Sverige.
Det är viktigt.
Dina föräldrar har varit i USA och när du har kommit hit så har du haft Gunilla som finns här. Vi ska be att hon kommer hit och berättar om hur hon vårdar dina stavar så att du kan hämta dem när du kommer hem.
Ja.
Välkommen hit, Gunilla.
Tack så mycket.
Jag fick lite.
Jag vet inte. Välkommen.
Tack så mycket.
Gunilla, välkommen hit.
Tack så mycket.
Som har delat vårdnad om Mondos stavar.
Ja, det har jag.
Ja. Hur har det gått till? Jag vet att du bor uppe vid stadion så att det är nära till en stor idrottsplats här där man kan hoppa.
Mm.
Ja,
ja någonstans ska de ju vara och de är ju långa och de är ju otympliga. Och rätt som det är så ska de iväg och förhoppningsvis komma med på något flyg. Och det där sker
väldigt fort. Och då vet han var de är någonstans. Mm. I, var vi har dem någonstans. Mm. In my backyard. Han har en liten backyard. Mm. För det ska man ha när man är stavhoppare.
Ska man kalla det nästan för en plastmormor?
Tycker jag.
Ja. Hur skulle du säga, Mondo, och beskriva Gunilla?
Ja, men, jag tror det är rätt. Ja, men det är svårt om du bor i stan och du har en lägenhet. Det är inte så lätt att ha din stava med dig.
5:20 eller vad var det?
5:20 längre. Ja, så det är inte så lätt. Så du behöver någon annan mormor för att hjälpa dig lite och ta hand om min stava som har en lite större trädgård. Mm. Nej, jag har ingen. Det hjälper jättemycket.
Vi har ju fått lära oss här nu att man måste behandla dem väldigt försiktigt. Det får inte bli någon repa i dem.
Nej.
För då kan de faktiskt gå av. När du hoppar.
100%.
Så kan det.
Och det är inte bra om dem. Och det händer så.
Men litar du på Gunilla?
Jo.
100%.
Jo. 100%. Ja.
Gunilla, hur träffade du familjen?
Ja, jag träffade Mondo först. Det ska vara fint. Vi träffades i Monaco. Kommer du ihåg det? För 5 år sedan.
Ja.
Mm. Mm. Det var en omröstning om Bragdguldet från Svenska Dagbladet, och det skulle väl tillkännages vid något speciellt tillfälle, och jag var där i något annat läge, och så är Svenska Dagbladet där och ska täcka upp, och så vid någon speciell tidpunkt så säger man att det blev inte du, och jag kommer så väl ihåg vad du sa till mig då. Ja, men mormor och morfar skulle ju ringa och rösta. Ja, det räcker nog inte liksom.
Några fler måste du.
Då visste du inte riktigt vad det var.
No.
Men det blev ingen större besvikelse, utan och så gick det. Och då träffades vi för första gången.
Och nu har du funnits här när inte Mondos föräldrar är här, så finns du som en som också har hand om stavarna, så ni träffas ju hela tiden.
Ja, men sen är det ju det att Helena har ju liksom, hon är ju tränaren också. Då kan hon ju inte gå in och bara morsa också mitt uppe i alltihopa. Nej. Utan det gäller ju skilja. Och då kan hon texta till mig och säga, nu är det liksom frågan om att jag var med när han köpte sin första lägenhet och sen ska det åkas på Ikea och handla. Det får du ta, jag måste få vara tränare just nu.
Men du har ju varit i den här friidrottsvärlden i nästan 30 år och är välkänd.
Jag kan stadion.
Du kan stadion, det har jag förstått att du kan, med många friidrottare också. Och det är klart att det är en väldigt tillgång för dig, bra för dig när du kommer hit.
Ja, det är det.
Men nu bor du här. Vi har inte pappa här och vi har inte dina syskon, och så har vi din flickvän Desiree som också är viktig person här i Sverige. Är det så att du kommer att bo och vara här nu som din bas?
Jag tror jag kommer alltid ha en lite mix.
Ja.
För att jag älskar att vara här i Sverige. Det är underbart på sommarna. Och jag faktiskt gillar att vara här under vinter också, när jag har vintersäsongen och NMU-säsongen. Men det är också bra att vara på södra USA under hösten och våren också. För att det är fint väder, det är inte för kallt, du kan fortfarande spela lite golf och allting. Så Jag tror jag kommer alltid ha två hem.
Mm.
Och jag gillar din blandning bara.
Och så har du din flickvän och din sambo. Ni bor ju tillsammans. Ja. Så att nu har du ännu mer anknytning här. Inte bara plastmormor. Men du, hur är det för dig att titta på tävlingarna? Många tittar du på naturligtvis på tv. Men hur känner du? Är du nervös?
Nej, det tror jag inte. Därför att det är så mycket. Fick han med sig stavarna, kommer de hem, måste det göras någon brandkårsutryckning och köras iväg. Det är liksom mera det praktiska, och kommer han hem i natt eller, och då vet han att han kan gå in och lägga sina stavar på min backyard.
Mm.
Så det känner jag som, det är mera det praktiska.
Okej. Och så finns det vänskap naturligtvis också i familjen och mellan dig och Mondo. Du, det här att stavarna, hur reser man med de här?
Det är svårt, att det blir svårare och svårare också. Vi checkar dem in som en oversized baggage. Men ibland du måste hitta speciell flyga, för det är inte alla airlines som tar dem.
Det är inte alla som tar dem, nej.
Nej, så det blir... Ja, det är svårt. Det
går inte att fälla ihop dem direkt. De är som de är.
Ja, så... Ja, de är som det är. Så, ja, det är svårt. Så alla stavar på det, hjälper varandra för att försöka hitta flyg och allting till nästa tävling.
Du har ju fått alla fina utmärkelser i Sverige tidigare. Du har fått Bragdguldet och du har fått årets Gärningpriset och manlig bästa idrottare och så vidare. Och så vidare. Mm. Men i år så fick du inte på idrottsskalan.
Nej.
Då var det en annan som tog alltihopa, fast du var nominerad. Ja. Blir du besviken? Nils van der Poel ska vi säga att det var.
Mm. Nej, men det är svårt att om du försöker ge priset till olika sport och du gör dem
och jämför
tillsammans. Ja, jämför det. För att, men jag hade en jättebra säsong och jag gjorde allting som en friidrottare kan göra nästan. Men han också gjorde det. Och sen, så det är svårt att... Men du kan inte säga att han var inte värt.
Nej,
så han,
det går inte att jämföra på det sättet.
Det är svårt. Nej,
så. Blev ni besvikna?
Ja, man vet ju vad han har gjort hela året. Så ett pris tar ju inte från vad han har gjort på friidrottsarenan. Mm. Och världsrekorderna och VM:en eller det.
Ni är vana i familjen att vinna och förlora hela tiden.
Ja.
Nu är det ju så att du är mognare. Du är inte lika... Du har inte den där elden på samma sätt som gör att du blir lika förtvivlad när du förlorar, utan du är lite mer jämn i året. Men du tänker ändå att du ska tävla med dig själv hela tiden. Vad kan det bli? Det ser ut som du ligger en bra bit över ribban när du tar den här enorma rekordet.
Ja, men jag vet att jag kan hoppa högre, såklart. Och men det har alltid varit så. Jag tävlar mot mig själv. Det har varit så sedan jag var 4 år.
Och det kommer du fortsätta?
Och det kan man fortsätta så. Hoppas
du har sagt, jag vet att du har sagt 6:30.
Det vill jag göra. Ja. Det låter bara bra. Så jag hoppas att jag kan göra det. Och det måste inte hända i år.
Nej.
Men innan jag sluta med min kvä. Jag vill ha på
6:30, det är målet. Ja. Vad tror du då, Helena?
Helt möjligt.
Det är möjligt.
Om det är någon som kan göra så är det han.
Ja.
Ja, det tror jag också.
Och det tror du också, Gunilla?
Ja, det tror jag absolut.
Ja. Det är några år kvar.
Det är planen. Ja, det tror jag. I mean, det känns... Ja, det är inte så lätt också. I mean, jag säger det och jag säger att jag vill ha på 6:30, men det är mycket som jag måste göra innan det.
Mm.
Och det kommer ta lite tid.
Mm.
Men det känns som jag har mycket, mycket år kvar.
Det låter jättebra tycker jag. Är det någonting ni vill tillägga?
Fortsätt så här. My backyard is there for you.
Ja, tack för att ni kom allihopa. Och nu håller vi tummarna för 6:30 när det nu blir.
Mm, tack så mycket.
Det räcker ganska gott än så länge med 6:21.
Mm. Tack för att du har oss.
Tack jättemycket.
Ja.